Jaha, då är detta lektion nummer 13 och dagens datum är 16 i 8 i vår själavårdskurs i augusti 85. Och syndafallets effekter ska vi fortsätta med ett litet tag till. Vi började ju så smått igår och då hann vi titta lite grann på hur människan blev blind för det goda och fick upp ögonen för det som är tomhet och lögn. Och här kanske jag ska skjuta in en liten brasklapp när det gäller det här uttrycket tomhet. För tomheten, så som Bibeln talar om det, fåfängligheten, är inte detsamma som vi hittar till exempel i hinduismen, där man talar om att allting är en illusion, allt är maya. Och därför så kan man lika gärna sitta och titta på sin navel som att gå ut och ge bröd till de fattiga. För allt är ändå illusion. De fattiga är illusion och brödet är illusion och allt är en illusion. Nej, det är inte det vi menar med tomhet. Utan när vi talar om tomhet så handlar det nu om de nya mål som människan fick för sitt eget liv. Människan började plötsligt sträva efter något som var tomhet. Och när människan gör det så läggs hela skapelsen under tomhetens välde, därför att människan råder över skapelsen och strävar efter tomheten och släpper därigenom ideligen in tomheten i skapelsen. Skapelsen är inte tomhet. Det Gud gjorde var gott. Men allt samman har sedan kommit under tomhetens välde därför att Adam började sträva efter tomheten. Adam fick sina ögon öppnade för tomheten. Och det är någonting som vi har fått i arv. Vi har så lätt att se det som är meningslöst och tycka oss finna en mening i det. Och vi kan ju se ett litet ord till på vägen när det gäller just den här tomheten och fåfängligheten. Vi går till Saltaren, psalm nummer 2. Varför larmar hedningarna och tänker folken fåfänglighet? Här har vi fåfängligheten, tomheten. Varför larmar hedningarna och tänker folken fåfänglighet? Vad leder nu detta till att folken tänker fåfänglighet? Jo, det leder till krig och uppror, det leder till konkurrens, det leder till lidande av alla slag. Vi läser vidare. Jordens konungar reser sig upp och förstarna rådslår med varandra mot Herren och hans moder. Låt oss slita sönder deras bojor och kasta deras band ifrån oss. Han som bor i himmelen ler, Herren bespottar dem. Då talar han till dem i sin vrede och i sin förgrymmelse förskräcker han dem. Jag har själv insatt min konung på Sion, mitt heliga berg. Jag vill förtälja om vad beslutet är. Herren sa till mig, du är min son, jag har idag fött dig. Begär av mig så ska jag ge dig hedningarna till arvedel och jordens ända till egendom. Du ska sönderslå dem med järnspira, så som lerkärl ska du krossa dem. Så kom nu till förstånd, ni konungar, och låt varna er, ni domare på jorden. Tjäna Herren med fruktan och fröjda er med bävan. Hylla sonen så att han inte vredgas och ni förgås på er väg. Ty snart kunde hans vrede upptändas. Saliga är alla de som tar sin tillflykt till honom. Här förespeglas yttersta dom. Han ska krossa sönder dem så som lerkärl med järnspira. Men alltså fåfängligheten, detta att människan fick sina ögon öppnade för tomheten och började drivas av begärelse. Började leva i begärelse. Det är den förändrade synförmåga som syndafallet förde med sig. Och du kan ungefär sätta likhetstecken mellan begärelse och oförnöjsamhet. Människan fick ett förändrat synsätt så att hon började se det hon inte hade. Och forma sitt liv utifrån det. För det är ju vad vi gör. Det är tomhetens välde. Vi ser på det vi inte har. Och låter det styra hela vårt liv. Istället för att se på det vi har, leva i tacksamhet och låta det få forma våra liv. Snacka om tomhet, menar jag. Hur vi kan sitta i världens rikaste land och gnälla högre än man gör i något annat land. Ett underbart exempel på tomhet. Jag menar, jag tycker Bibeln är en bra bok. Jag vet inte vad ni tycker, men... också som psykologibok betraktat. Alltså en sån människokunskap. Tänk om man mötte något liknande i denna världens böcker. Jag har aldrig sett ens like. Jesus behöver ingen draghjälp av vare sig Freud eller Rogers. Det är min fulla övertygelse. Även om de kan användas till mycket. Människan fick ett ändrat synsätt. Började se tomheten. Och forma sitt liv efter det. Se på det hon inte har. Leva i begär. Därför du måste kunna göra skillnad mellan behov och begärelse. Alla har vi behov av pengar. Det kommer vi inte ifrån. Eller om vi går över på det sexuella området. Så har ju kristenheten alltid pendlat mellan extrema lägen. Där man sagt att all sexualitet är begärelse. Och fult och usch och så här. Och då blir sexualiteten något som alla sysslar om och ingen pratar med. Sysslar med och ingen pratar om. Och ofta blir det då bakom lyckta dörrar så att säga väldigt sjuka och snea och konstiga ting som där bedrivs. Istället för att se detta att Bibeln bejakar sexualitet mellan äkta makar. Därför att Gud har gett oss det. Men så kan den bli en begärelse. Då man istället för att leva i tacksamhet för det som idag finns börjar leva i grämelse över det man skulle kunna ha. Och så gör man livet outhärdigt för varandra. Och rätt så snart så börjar man se sig om efter andra partners utanför det äktenskapliga staketet. Att lära sig till skillnad på behov och begärelse. Vi var ju inne på det här om eftermiddagen. Det att kunna finna sig i att vara fattig. Med samma glädje som att kunna finna sig i att vara rik. Och därför så är syndafallets dag också upprorets dag. Därför att människan hela tiden sträcker sig efter andra ting än de Gud vill ge. Och det här, det är ju ett mönster som man ser in till outrotlighet också i Guds församling. Säg den herde som är nöjd med att vara herde. Och som istället inte vill bli profet eller apostel. Men nu ska jag hålla oss i den karismatiska fållan en stund. Att man så ständigt möter folk som försöker bli något annat än de är gjorda till. Uff, vad tjatigt det är. Och att vi därför, i och med att vi formar, låter våra liv formas utifrån det vi inte har men hela tiden sträcker oss efter och strävar efter, så kommer vi alltid utanför Guds vilja. Det vi har av Gud gett oss. Så oerhört många människor som önskar, om jag ändå hade sångröst och jag skulle så hemskt gärna vilja bli lovsångsledare. Ja, men nu är det kanske inte din business trots allt. Utan du får väl titta efter vad du har istället. För att hålla på och be och fasta livet ut att du ska få sångröst. För att det du har, både i din naturliga skapelse och i den heliga ande, det ska stämma med det Gud har tänkt för dig. Låt inte tomheten få välde över ditt liv. Låt dig inte styras av det du inte har. Och som du ser att andra har. Utan låt fullheten få råd. För annars hamnar du oundvikligen på egna väg. En liten poäng i den här synskadan som nu infann sig i syndafallet är det här att detta med att sträva efter det man inte har, det ser ut som frihet. Här har vi den lyckligt gifte mannen med en rar hustru och två medelsvenssonskt till antalet medelsvenssonskt rara ungar och allting är så gott och fint, men han känner sig ju inte fri, han måste ju ha en till. Inte unge utan älskarinna. Annars är man ju inte fri. Utan då är man ju så bunden av gamla konventioner och band och bojor och det är ju så förskräckligt. Det ser ut som frihet. Och det är ju en viktig del av synskadan, därför att friheten, säger Paulus, vi är kallade till frihet. Låt inte träldomsoket läggas på er på nytt. Halleluja, vad är det för frihet? Jo, att använda det man har. Att leva det liv Gud har tänkt och utrustat oss för. Det enda liv som är tänkbart. Det enda liv som har en chans att fungera. Men det här tomhetslivet där vi strävar efter något annat än det som är genomförbart och realistiskt, det leder antingen till missmod och fruktan. Eller till högmod och så kallat självförtroende. Och båda attityderna är ett utslag av en fiendskap mot Gud. Nu ska vi också se att en viktig bit i den här synskadan är detta med kunskapens träd. Och vi ska förvisso återkomma till kunskapsproblemet längre fram, men jag vill ändå ta det i lite föregripande skick här när vi nu pratar om synskadan. Johannes 5 kapitel ska vi se. Där ska vi börja läsa i 36 versen. Och innan vi nu börjar läsa så vill jag säga så här. Att syndafallets dag är ideologiernas födelsedag. Syndafallet var ideologiernas födelsedag. Människan åt av kunskapens träd. Människan sökte kunskap om vad som var gott och ont. Istället för att leva så nära Gud, att människan alltid kunde veta genom gudskontakten vad som var gott och ont, så sökte människan en egen kunskap om vad som var gott och ont. Och sådana kunskapssystem dräller av i denna världen. För ingen klarar sig utan den kunskapen. Ibland kallas det för livsåskådning. Eller världsåskådning. Ibland så ryms det här inom olika standardförpackade ideologiska paket. Man kan ha politiska program som sin ideologi. Och återföra allting till marknadskraften, om det nu är det man har satt som sin ideologiska ledstjärna. Eller klasskampen, om man vill ha den. Många människor går in i olika psykologiska och terapeutiska system. Sociologiska ideologier. För att ur det få den måttstock varmed allt ska jämföras. Jag har en gång träffat en person som gått igenom en halv freudiansk psykoanalys. Det var något av det intressantaste jag varit med om i mitt liv. Freud återförde ju allting i människans liv till oral, anal och genital erotik. Och den här personen hade genomgått en halv analys så tillvida att han hade fått allt i sitt liv förklarat utifrån dessa termer. Men hade inte blivit av med sina problem. Och han levde i en fruktansvärt förvirrad situation. Det här hade blivit som ren besättelse skulle jag vilja säga. Han kämpade förtvivlat för att kunna se på tillvaron på något annat sätt. Men han kunde det inte. Det var så många år sedan jag kunde inte hjälpa honom heller. Men när vi hade haft några samtal han och jag. Så sa han, nu ska jag bara berätta för dig hur det här funkar i mitt liv. Och så beskrev han mig. I termer av potträning och tumsugning och sånt. Oidipuskomplex och sånt. Han sa, jag vet att det är tokigt men jag kan inte hitta något alternativ. Syndafallet är ideologiernas födelsedag. Och det intressantaste av allt är att det finns för oss som är kristna en risk att vi gör om vår kristna tro till en ideologi. Och det är så att säga kärnpunkten i fariseismen. Det är huvudinnehållet i all lagiskhet. När alltså det som sker i våra liv inte framspringer ur en direkt personlig kontakt med en levande herre och mästare. Utan där det istället är en produkt av våra huvudens kunskap. Vi gör saker som vi kan och vi vet. Istället för att göra saker som Herren leder oss till. Nu ska vi läsa Johannes 5:36. Men jag har ett vittnesbörd om mig som är för mer än Johannes vittnesbörd. De gärningar som fadern har givit mig att fullborda, just de gärningar som jag gör, det vittnar om mig att fadern har sänt mig. Ja, fadern som har sänt mig, han har själv vittnat om mig. Hans röst har ni aldrig någonsin hört, ej heller har ni sett hans gestalt. Och hans ord har ni inte låtit förbliva i er, till den han har sänt honom tror ni inte. Ni rannsakar skrifterna därför att ni menar er i dem har evigt liv. Och det är dessa som vittnar om mig. Men ni vill inte komma till mig för att få liv. Jag tar inte emot pris av människor, men jag känner er och vet att ni inte har Guds kärlek i er. Jag har kommit i min faders namn och ni tar inte emot mig. Kommer en annan i sitt eget namn, honom ska ni nog mottaga. Hur skulle ni kunna tro, ni som tar emot pris av varandra och inte söker det pris som kommer från honom som alena är Gud? Mena inte att det är jag som ska anklaga er hos fadern. Den som anklagar er är Moses, han till vilken ni sätter ert hopp. Trodde ni Moses så skulle ni ju tro mig, ty om mig har han skrivit. Men tror ni inte hans skrifter, hur skulle ni då kunna tro mina ord? Ni rannsakar skrifterna därför att ni menar er i dem ha evigt liv, säger Jesus. Åh, detta är en text och mycket, mycket begrunda, mina vänner. Jag skulle vilja ge er den i hemläxa. Om ni har någon liten stilla stund under eftermiddagen. Nu har ni ju hela helgen på er här. Halleluja. Lite hemläxa över helgen. Att bara begrunda denna enda vers. Ni rannsakar skrifterna därför att ni menar er i dem har evigt. Jag menar, både Jesus och fariseerna var överens om att skriften var fullkomlig. Ingen av dem var liberalteolog. Ingen av dem menar man kunde tumma på det ena och det andra och man skulle inte bli så fanatisk här. Och det står visserligen så, men kärleken bjuder ju att och så vidare. Allt det här flummet som vi hör idag. Varken Jesus eller fariseerna var några flummare. Utan de höll på ordet. Men så säger Jesus, det kan man göra på två sätt. För Jesus säger, ordet räcker inte. Meningen är inte att vi har fått ordet av Gud för att klara oss med ordets hjälp. Utan ordet är ett hjälpmedel och inget annat. Det ska föra oss till Kristus. Till den personliga Kristusrelationen. Annars blir det snett. Därför att allting i våra liv måste födas fram ur den personliga Kristusrelationen. Ordet är oss inte givet som en formelsamling av något slag. Inte ens som en löftessamling. Att plocka ut löften och liksom börja att nu tar jag anspråk på det här löftet och nu gör jag sig ifrån det löftet och så vidare. Därför att löftena är till för att jag ska känna den Herre som jag har över. Allt ska samverka till att föra mig till honom. Och utifrån den kontakten ska sedan allt födas fram. Bibeln innehåller otvetydiga löften om ekonomisk välsignelse. Han som var fattig, han som var rik blev för vår skull fattig för att vi skulle bli rika. Som det står i andra Korinthierbrevet 8. Ja visst, säger vi, då ska alla vara rika. Nej, det ska inte alla vara. Jag brukar säga, tänk dig Moder Teresa i en Rolls Royce. För att ta ett enkelt exempel. Paulus var inte alltid rik. Trots att det är samma Paulus som skriver detta. I andra Korinthierbrevet 8. Så säger han i Filipperbrevet 4, jag kan finna mig och vara fattig. Genom Guds kraft. Han säger inte att jag använder i alla lägen Guds kraft för att bli rik. Därför att det finns ett löfte på att jag ska bli rik. Utan allt i våra liv måste födas fram ur gemenskapen med vår Herre. Och vi kan inte använda löftena som någon sorts kontraktsavtal. Vi kan inte använda ordet och bara plocka ut ord och börja använda dem. Därför du har den kristna tron omärkligt förvandlats till en ideologi. Och när så sker så inträffar detta att då börjar vi förkunna att alla ska leva på samma sätt. Då blir på något sätt kristendomen lika för alla. Och det är lagiskhetens speciella kännmärke. När det blir lika för alla. Utan istället så bär hela skriften. Löften såväl som varningar. Ett vittnesbörd om den Herre som skriften vill leda oss fram till. Ni måste komma till mig för att få liv, säger Jesus. Och det här är också en sån här punkt där vi som själavårdare alltid måste ha antennerna ute. Så att vi känner efter inför de människor som vi ska betjäna. Hur mycket har skriften fått föra fram denna människa till en livsrelation med Herren? Eller omvänt, hur mycket i denna människans fromhetsliv och andliga liv har sitt källflöde i en direkt kontakt med Herren? Och hur mycket är huvudets kunskap bara hämtad utifrån ordet och direkt omsatt i beteenden och förväntningar? Därför i det senare fallet så kommer alltid besvikelserna och krascherna. Jo, vi måste vara väldigt lyhörda inför människor. Hur mycket av deras av deras kristna funktion eller kristna liv eller fromhet eller vad du vill kalla det, som hela tiden har sitt källflöde i Jesu person. Och hur mycket som hänger på att man bara har tagit ut det skrivna ordet, tagit in det och börjar att handla utifrån det skrivna ordet utan att, så att säga, ha gått omvägen, om ni förstår mig rätt, genom Jesu person. Ordet är ingenting som är oss givet att handla på. Utan ordet är oss givet för att föra oss till Kristus. Och utifrån den relationen ska sedan våra handlingar födas. Därför det senare är ande och liv, det förra är lagiskhet. Även om det är lagiskhet som fungerar, så fungerar den till en tid, men inte hur länge som helst. Och lagiskhet har vi ju väldigt gott om i våra församlingar. Och därför så gäller det att ha denna inre bild klar för sig om vad lagiskhet egentligen är. Därför man förknippar lätt lagiskhet med hårdhet och moralism. Och det är sant att där hamnar man ofta så småningom. Men lagiskhet kan vara så väldigt mycket mer. Och uppträda under så många förklädnader. Att det gäller att liksom ha klart för sig vad lagiskhet egentligen är i sig själv. Och det är alltså när kristen tro har blivit en ideologi att handla på. Istället för att det skrivna ordet logos är ett vittnesbörd som ska föra oss till en personlig gudsgemenskap. Och utifrån den föds sedan i enlighet med ordet det som ska ske i våra liv. Ordet får föra oss till Herren och får vara en sorts jämförelsestandard så att vi ser att det verkligen är Herren vi har träffat. Så att vi inte börjar ta emot diverse mystifika uppenbarelser som plötsligt börjar förkunna ett annat evangelium och leda oss in i handlingar som inte har med Herren att göra. Men vi kan aldrig gå genvägen förbi Herren. Det är det som är poängen i det Jesus säger här. Därför då blir det inte liv. Jesus säger att jag vet att ni har aldrig hört Faderns röst. För hade ni gjort det, hade hans kärlek funnits i er, då hade ni kommit till mig för att få liv. Ni skulle ha känt igen mig såsom frälsaren och Messias. Men nu gör ni inte det. Därför att ni hela tiden handlar utifrån huvudets kunskap och ord. Och jag menar, man kan förstå fariseerna. Så oerhört många vittnesbörd om Messias som talar om krigarkonungen och så här. Vi läste ju nyss i psalm 2 till exempel. Han ska krossa konungar med järnspira. Ja visst, den satt ju dem och jämförde Jesus med. Nu ska vi titta här om det här är Jesus. Nej, han ska krossa konungar med järnspira. Det kan inte vara han. Han knallar omkring här i Galileen av alla konstiga avkrokar och predikar och gör underverk. Han kan inte vara Messias. Varför det? Därför att skriften fick inte föra till en levande gudskontakt utan blev något å huvudets vägnar. Det blev en ideologi och inget annat. Låt oss jämföra med hur det står i första Korinthierbrevet 8, de tre första verserna. Vad åter angår kött från avgudaoffer så känner vi nog det talet. Alla har vi kunskap. Kunskapen uppblåser, men kärleken uppbygger. Om någon menar sig ha fått någon kunskap, så har han ännu inte fått kunskap på sådant sätt som man borde ha. Men den som älskar Gud, han är känd av honom. Egentligen står det, den som älskar Gud är befruktad av honom. I det här gammaltestamentliga uttryckt att Adam kände sin hustru och hon födde en son. Liv. För här ställer nu Paulus upp två kontraster mot varandra. Och som sagt, jag skulle fröjda mig mycket om ni använde helgen framför er till att mycket tänka på de här tingen. Han talar om en tro som utgår ifrån kunskap. Och han talar om en tro som utgår ifrån kärlek. Den som har blivit befruktad av Guds kärlek. Respektive den som har bara hämtat in kunskap ur ordet. Och så säger Paulus, slutresultatet blir så annorlunda. Därför den som sneddar förbi Herren och bara hämtar in en kunskap direkt ur ordet, han blir uppblåst. Det händer något annat med hans personlighet. Han får ett självförtroende istället för att när ordet får föra oss till Herren och Herren får befrukta oss med sin kärlek, då blir vår tro ett Guds förtroende. Du kan titta i första Timoteusbrevet 6 också. Verserna 20 och 21. Där ska jag unna mig nöjet att läsa både gamla och nya översättning. För jag tycker att i den nya så är det kanske nästan lite snitsigare formulerat. Fast det är samma grundbetydelse i båda texterna. Första Tim 6 och 20. O, Timoteus, bevara vad som har blivit dig betrott och vänd dig bort från de oandliga tomma ord och gensägelser som kommer ifrån den falskeligen så kallade kunskapen, vilken några föregiva sig äga, varför de också har farit vilse i fråga om tro. Nåd vare med det. Och nya översättningen. Käre Timoteus, ta väl vara på det som har anförtrotts dig. Undvik det gudlösa pratet och invändningarna från en kunskap som bara är kunskap till namnet. Somliga berömmer sig av den, så har det också kommit bort ifrån tro. Så fort lagiskheten kommer in, då blir det en överbetoning på läran. Läran blir någon sorts formelsamling. Formelsamlingen styr vårt liv, våra tankar, våra förväntningar. Och så lätt slutar det här ändå i uppblåsthet. Det blir stridigheter. Det leder så lätt till att olika grupper avsöndrar sig. Det är till Korint, där somliga håller sig till Paulus och andra till Apollos och andra åter till Kefas och några till Kristus, som Paulus skriver det här, att det är bättre att vara befruktad av Gud än att bara ha kunskap. Bokstaven dödar, men anden ger liv. Nu kör vi vidare. Vi måste gå tillbaka nu lite grann, när vi nu ser allt det här, och komma in lite djupare i den här identitetsfrågan som vi snuddade vid igår. Identitetsfrågan, vem är jag? För vi var inne lite grann på den, hur syndafallet innebar att Adam som var naken plötsligt var naken. Det vill säga, han hade varit naken förut, men det kvittade. Därför att han var så fixerad vid Gud. Men nu slutar han plötsligt att se på Gud. Och i själva verket är det så att han blir oförmögen att se Guds härlighet och se Guds godhet. Utan istället börjar han hela tiden se på sig själv. Och plötsligt uppstår en fråga som inte Adam tycks ha haft före syndafallet, nämligen frågan, vem är jag? Utan för honom hade den allt överskuggande frågan varit, vem är Gud? Och det hade räckt. Men nu börjar han plötsligt se på sin egen nakenhet och säger, vem är jag? Alltså, det uppstår ett identitetsproblem som inte fanns före syndafallet. Och som på ett intressant och lite lurigt vis är en del av tomhetens välde över människan. Vi ska titta på några texter här. Därför den identitetsproblematiken är rätt så dubbelbottnad. Vi börjar med Romarbrevet 3:23. Så att vi kan komma in på fikonlövets teologi, som jag brukar kalla det. Romarbrevet 3:23. Alla har ju syndat och är i saknad av härligheten från Gud. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Före syndafallet hade människan en härlighet. Det var inte hennes egen. Utan människan lyste i tillvaron som en måne med lånat sken. Men lyste. Och denna härlighet är någonting fantastiskt. Vi kan ju tänka på Jesus på förklaringsberget. Eller herdarna i julnatten. Som det står i Lukas 2:8. I samma nejd vore då några herdar ute på marken och höll vakt om natten över sin jord. Då stod en Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet kringstrålade dem och de blev mycket förskräckta. Men Herren sa till dem, var inte förskräckta, se jag bådar er en stor glädje som ska vederfaras allt folket. Denna utstrålning av härlighet var en Guds auktoritet, Guds rättfärdighet. Och inför den förskräckes människan. Precis på samma sätt som när Gud kom vandrande i lustgården då dagen började svalkas. Och Adam hoppade ut i naturen. Guds härlighet är naturligtvis hans djup. Baste egenskap. Om någonting är Gud så att säga, så är det hans härlighet. Och det är ju så att namnet hos en individ i judisk tradition återspeglar alltid personens personlighet. Ett namn som så att säga är givet av Gud är också ett uttryck för personens hela liv, hans egenskaper, hans kallelse, allt. Och det är intressant att också Gud har ett namn. Som han säger till Mose i andra Mosebok 3. Verserna 13 och 14. Där ju Mose frågar vem det är som namn. Han frågar efter namnet på den Gud som sänder honom. Gud har redan sagt att han är Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Men så säger nu Gud sitt namn. Inte bara Abrahams namn och Isaks namn och Jakobs namn, utan han säger sitt namn. Gud sa till Mose, jag är den jag är. Och han sa vidare, så ska du säga till Israels barn, jag är, har sänt mig till. Detta är Guds härlighet. Jag är den jag är. Gud har en identitet. Och det är dessutom en identitet som är oföränderlig. Hur vi än prisar och lovsjunger och upphöjer honom, så blir han inte mer än vad han är, hur vi än bespottar och hånar honom och tar avstånd från honom. Jesus på åsnan sitter där majestätisk inför folkets hyllningar, men är exakt lika majestätisk när han står inför Pilatus. Jag är den jag är. Gud har en identitet. Men människan var inte skapad med en identitet. Utan människan var skapad till att vara Guds avbild. Och det är här vi finner detta med självförglömmelse och Guds upptagenhet. Det är här vi finner detta med Guds förtroende istället för självförtroende. Detta att vi behöver inte hålla på och kämpa och sträva och försöka att få fram vare sig den ena eller andra identiteten över våra liv, utan vi kan istället liksom spana in Guds identitet. För när ormen förespeglar människan att om du äter av kunskapens träd, då ska du bli så som Gud, så betyder det egentligen du ska få en egen identitet. Du ska bli något i dig själv. Om vi får ta några sekunder till före kaffet, så ska vi se att hur det står i första Mosebok 11, i den fjärde versen. Första Mosebok 11 och 4. Och det sade, kom låt oss bygga en stad åt oss och ett torn vars spets räcker upp i himlen och så göra oss ett namn. Hepp, hepp, hepp. Och så göra oss ett namn. Och det här var ju ingenting som Gud gillade. Att människan gör sig ett namn. Därför att på något sätt är det här att ha en alldeles egen identitet en gudomlig egenskap. Och vi är kallade att omvända oss och vara så som barn. Ett barn har inte det här identitetsmedvetandet. Och minst inte om barndomen är en någorlunda harmonisk barndom. Det är någonting som kommer med vuxenstad. Vi vill så lätt göra oss ett namn. Och det var någonting som Adam redan ville när han åt av kunskapen. För han ville göra sig ett namn. Och Gud kallar oss alla vid namn. Vi kommer att få ett namn. Ett namn som bara han känner. Men det är ändå Kristus namnet som är över alla andra namn. Så att vårt namn, det vi får i himlen, talar kanske på något sätt bara om vad vi är för en lem i Kristus kroppen. Du kanske kommer att heta näsa och jag kanske kommer att heta fingerspets, vad vet jag. I princip. Det är inte så att vi kommer att vara anonyma och personlighetslösa. Men vi måste förstå den här oföränderliga identitetsegenskapen jag är. Den tillhör Gud och inte oss. Därför måste vi se till så att själavården och det arbete vi sysslar med frigör människan från identitetsjakten istället för att underlätta den. Och att allt det här ändå sker på ett sunt sätt. Det handlar inte om personlighetsutplåning och självförnekelse, alltså i någon lagisk stil eller anda. Det finns ju väldigt mycket sån här falsk förkrosselse där man fullständigt manglar sönder folk. Det är inte det jag är ute efter. Men de måste ligga halvårsvis på mentalen efteråt. Det är inte alls det jag tänker på. Utan det finns en sund kombination av gudsupptagenhet och självförglömmelse. Som är vägen ut. Ur det Adam sträckte sig. Och då måste vi återigen vara noga så att människan blir förd till Kristus på ett sådant sätt så att det här sker. Istället för att människan blir lagisk genom att man tar ut ord och börjar använda kanske ordet i delar eller dess helhet för att ändå bygga upp ett namn. Det var ju vad fariserna gjorde.